Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Kära vänner, välkomna till avsnitt 258.
Ja, välkomna. Ja. Du, vad ska vi prata om idag?
Ja, men du har ju varit på en sajt och fått lite tips för första dejten. Precis. Av någon anledning. Det ska vi höra om. Och sen otrohet. Hur kommer man vidare? Och vi har en lyssnare här som har frågor. Och vi alla kan nog lära oss mycket av det här, även om man inte är i ett otrohetsläge. Mm. Uppoffringar. Finns det en gräns när det kärleksfulla går för långt? Och sen har vi en lyssnare som älskar sin man men vill vara särbo. Han vägrar, men vi har en idé. Mm. Och sen ska vi lära oss om fredstrevare och bitterhet och självkänsla och mycket annat. Och du och jag ska väl bråka lite också naturligtvis. Yep. Ja.
Du, jag hittade på en relationssajt en lista på frågor, tips till män som ska dejta kvinnor.
Aha.
Och för det liksom så här, jag tyckte det är ganska bra, så kan man hålla en konversation igång.
om man inte kan det utan en
ja,
lista.
Men som jag tyckte alltid det var svårt. Nu behöver jag inte det, men jag tyckte det var svårt att veta vad fan ska man säga för någonting. Så jag tänkte jag skulle testa dem här på dig och se hur länge vi kan hålla igång en konversation. Är det med då? Och
då tänker är det här så då som första dejten?
Ja, det är första dejten. Och då har man liksom så här, ah, hej, jag heter Marit. Mm. Magnus, jag jobbar som det, bla bla bla. Liksom, så här. Så att nu är vi klara med det. Och då kommer första frågan så här, har du någonsin räddat någons liv? Eller någon räddat ditt liv?
Ska jag svara på det? Jo, men nej, det har jag faktiskt kanske inte gjort så här. Men en gång försökte jag rädda en persons liv. Men personen var död. Jag försökte återuppliva.
Ja. Vem var det?
En granne uppe i Dalarna.
Nej.
Ramlade ihop utanför brevlådan.
Och hur gammal var du då?
Ja, då var jag ju vuxen. Men jag hade två små ungar som stod och gapade och stirrade när jag blåste in luft i mannen.
Är det sant?
Ja, men vadå?
Ja, men det är ju fantastiskt att du har liksom... Men,
okay. Men, är vi ihop nu då i dejten? Du blev så
det.
Imponerad.
Jag tyckte, faktiskt, det tyckte jag verkligen var imponerad. Mm. Men vad säger du, vilket är ditt roligaste barndomsminne?
Har inga roliga barndomsminnen.
Okej.
Okay. Alltså roligt.
Ja, men så här, det var det härligaste som hände under min barndom.
Finns inget. Det var varje dag var likadant. Ja, det var tyst och det var tyst och stillsamt och inget särskilt hände.
Men för att fråga en annan sak då?
Skulle det vara så här alltså?
Ja, så här, och det här kanske är lite tungt, men så här, vilket är ditt viktigaste mål i livet?
Att leva i en gynnsam process.
Process?
I en utvecklande process, ja.
Och säg, vad skulle det innebära? Vad är det för någonting? Är det liksom att du ska bli någonting?
Nej, utan nu ska du lyssna på det man måste göra på en dejt också. Du ska lyssna på vad jag säger.
Ja, men du måste förklara ordet process. Jag förstod inte det.
En process är ju inte ett mål.
Nej.
En process är vägen mot någonting.
Ja, mot vad?
Det är inte så noga.
Okej. Okay. Ja.
där reste du dig och gick.
Ja. Okej, okay, en sista fråga då.
Ja.
När du varvar ner efter en stressig dag, hur gör du då? Om du får välja fritt.
vilket jag ju får. Jag tittar gärna på tv-serier eller läser i ett tyst och stängt rum. Vad hade du hoppats på? Sex?
Nej. Nej, verkligen inte. Jag är inte sån.
Nej, du är inte sån.
Nej, jag tyckte det där lät jätteroligt, för jag älskar tv-serier också. Okay. Och sitta gärna tillsammans och titta. Och så är man tyst och så kan man prata sen efteråt när det är klart.
Japp. Yep.
Alltså
vi har en matchning, menar du?
Jag kan nästan tipsa folk om att gå ut och kolla på nätet. För det här är ju superbra. Så har man lite fusklapp så här. Ja, den här hette Hennes väg. Mm. Hennesvag.se.
Ja.
Tror jag det var.
Det är där du är och håller på alltså.
Exakt. Nej, men alltså, faktum är att jag tyckte så här, ja, fan, det där skulle man ha vetat om när man var ung. Och skulle träffa folk.
Precis.
För det är inte så jävla lätt.
Nej, det är det
inte. Och det var också lite så här, det var liksom lite djupt och lite jätteytligt och så här mitt emellan. Men jag tycker det ändå, ja, ett tips till alla er.
Ja, du lärde känna mig lite mer i alla fall. Att jag har...
Ja, det där är det faktiskt ingen aning om. Det var ju, man ser. Ja. Även i en långvarig relation. Precis. Kan man ha nytta av de här frågorna.
Ja, till kaffet.
Ja.
Jag har ju, när man är oense, så dras ju jag med någon slags stolthet, tror jag.
Ja.
Eller prestige. Att ungefär som om man då ser till att bli sams igen, så skulle det vara som att erkänna att den andra hade rätt och jag hade fel.
Ja.
Vilket ligger i något system.
Ja.
Som jag tror många känner igen sig i. Att när man liksom sträcker ut en hand, så blir det som att jag säger förlåt, jag hade fel. Ja. Men det är inte det. Men där tar det stopp för mig ofta.
Ja.
Fast jag vill påstå att jag har blivit bättre. Och det som då betonas av många liksom för lyckosamma relationer är just att man kan sträcka ut en hand. Alltså göra en fredstrevare i ett bråk eller efter ett bråk. Mm. För då upphör ju bråket ganska snart och allting blir mycket, mycket bättre.
Precis.
Jag tycker att du är duktig på det. Och då menar jag egentligen det här att man lämnar diskussionen och kanske skojar. Ja. Eller busar, så att man liksom ser varandra på nytt vis. Och det som är risken med det, som man ju kan vara rädd för, det är att då bli avvisad. Och att den andra, nej, jag är inte alls på liksom... Här busar vi inte. Så lätt ska du inte komma undan. Nej. Så att säga. Men det är liksom en liten ansträngning att nå den andra på ett nytt vis.
Mm.
Hur ska man tänka eller hur ska man göra, tycker du?
Nej, men dels så handlar det om att man måste känna in situationen och känna att det är rätt. Att just veta nu är det möjligt att blåsa ur det på något sätt.
Mm-hmm.
För att det är ju inte, det är ingen stor sak. Det är mer att det kanske handlar om en blick, att man tittar på varandra och känner efter. Och det lilla leendet, kan få det ett svar, så vet man att nu kan vi...
För att, själva leendet är ju då fredstrevaren.
Ja, det är det.
Alltså,
ja,
en blick som visar att man är öppen för att, okej, det här var ju tokigt.
Ja.
Det kan hon då få svaret, och sen är bråket över.
För jag tror också att det är så här, den... Att man skrattar åt den situationen man har, det är aldrig fel.
Nej.
Och det behöver inte betyda att man glömmer bort det som har hänt. Men det kan blåsa ur, att man ser på det komiska. Det kan liksom ta bort den här ilskan och onödiga liksom aggressionen som finns runt omkring det. För ämnet kan ju vara kvar och precis lika allvarligt. Man kan tycka precis samma sak, fast man kan skratta åt att där stod vi och skrek åt varandra över någonting som var... löjligt, eller egentligen i alla fall löjligt, för vi är bara människor liksom, så skitsamma.
Ja, för alla gräl har ju i någon mån också en komisk sida.
Ja, precis.
Man tappar det ju.
Ja.
Man tappar det ju och blir en komisk person, som om man skulle filmas så skulle det vara liksom, herregud, hur de beter sig, eller vad sa hon nu, och så vidare. Ja. Och då är man tillbaka till lite grann mer sig själv på något sätt.
Ja, precis. Nej, men sen tror jag också att det är... Många gräl handlar egentligen om en sak, men spinner loss i en massa annat.
Ja.
Jag vet att vi pratade om det här förra gången också, tror jag. Det spinner loss i en massa andra saker som döljer själva frågan.
Mm.
Och när man är uppe i det där, då kan man vara så här miltals bort ifrån det som själva ämnet gäller. Och då kan man faktiskt skratta åt, vad fan håller vi på med? Här står vi och pratar om något helt annat än där vi började.
Mm. Och, men det gäller också att man själv är på humör så att man kan skratta åt det.
Ja, absolut.
Jag menar att ge mig tre konkreta exempel på fredstrevare. Hur gör jag?
Nej, men det ena är att titta i ögonen och skratta, lämna ett litet leende.
Jaha.
Det andra är att liksom säga någonting som bryter av det, som gör att, att det blir en, alltså beskriva det komiska situationen. Mm. Och det tredje är att gå därifrån.
Nej, det är inte en fredstrevare.
Nej, men sen, man kan ju också vara, man kan ju visa ömhet i det, att liksom krama om den andra eller liksom sträcka ut handen på rent fysiskt.
Ja.
Det är
ju
också en
sånt bär mig lägga emot, fruktansvärt. Ja, men det är faktiskt bra när någon vågar göra.
Ja. Ja, därför då, det innebär ju också att man tar ju avstånd från varandra när man grälar. Mm. Och man skulle aldrig falla in och ta i den andra.
Nej, just det. Ska, liksom. Men det ändå är en signal om att jag önskar fred. Liksom.
Ja, precis.
Jag ska träna ännu mer på det. Jag har ju tränat på det.
Var någonstans tränade du på det? Eller liksom
med hur? De andra jag har.
Okay.
Ja, där tränar jag.
Jag tänkte att det var träningsläger någonstans.
Om du inte har märkt det så är jag sur. Och så.
Jo, men jag har märkt det. Jag vet att det är så faktiskt.
Mm.
Och det är också det är en fråga om att känna att jag förlorar inte om jag gör det här. Jag kan fortfarande ha rätt.
Och det är viktigt för mig. Åsikt. Det är viktigt för dig också att ha rätt.
Ja, absolut. Men det är viktigt också att lära sig att jag kan ändå ha rätt, även
precis.
Om jag lägger mig här.
Precis.
Eller även om jag liksom släpper just det här.
Ja.
Det måste man också lära sig och komma över, faktiskt.
Mm. Ja, tack. Då tar vi ett lyssnarbrev.
Ja.
Hej Marit och Magnus. Min situation är att jag lever i mitt andra äktenskap nu sedan många år, men hade helst velat vara särbo. Dock gick inte mannen med på det. Det var inte förhandlingsbart. Det var allt eller inget, och då valde jag allt. Men jag längtar ofta efter att få vara ensam hemma och få vara i fred mer. När jag tar upp det med min man blir det svårt, för han känner sig bortvald och kritiserad och förstår inte mina behov. Hans behov av beroende och närhet ligger i vägen för lösningar. Han får ångest av att vara ensam, men jag mår väldigt bra av ensamhet. Mitt ideal skulle vara att leva som särbo, gärna med den här mannen, och till exempel vara ihop torsdag till söndag samt semestrar och annat. Men som ni förstår kommer det inte att ske. Så vad ska jag göra? Nu har det blivit ännu mer tajt eftersom han har gått i pension och pandemin fått oss att vara hemma mer. Jag läste i Tara om Marit och den nya boken. Där skriver de att du rekommenderar att vara särbo. Jag har tänkt mer på varför jag vill ha ett eget hem oftare. Jag vill slippa vara iakttagen och kommenterad eller frågad. Jag vill slippa förklara eller berätta vad jag gör och varför. Jag vill äta vad jag vill, när jag vill. Jag vill gå upp i saker och snöa in på saker, läsa eller städa utan att motivera. Och det är bara det som särbo handlar om. Mest vad man vill slippa. Men vad uppnår man i ensamheten? En frid och frihet. Jag lyssnar inåt och är självgående och självstyrande i ensamheten istället för att kompromissa mig utåt. Håller ni med? Och hur ska jag göra?
Ja, håller med. Ja, jag håller med. Eller, jag tror väl att jag håller med om att hon har rätt i det hon säger.
Ja, är man
och jag
sån,
förstår
så är
henne
man
också.
Sån.
Absolut, ja. Men det finns ju inget rätt och fel. Man har olika behov och man ser olika på saker och ting liksom, på hur man ska leva.
Ja.
Men jag tror ju å ena sidan att det är viktigt att man är överens om hur man ska leva också, så att inte en i den här relationen, nu är det ju hon som faktiskt inte kan leva som hon vill.
Nej, precis.
Det hade ju kunnat vara han också. Men och det tycker jag hon ska överväga, om det då är så här, är det värt det här i så fall? Är det värt att jag ska göra avkall på liksom mer än hälften av mitt liv för att få vara tillsammans med den här mannen? Hon hade ju också kunnat säga, nej, jag går inte med på det du säger. Jag kommer att skaffa en egen lägenhet att bo här. Jag vill fortsätta vara tillsammans med dig, men pallar du inte det så kanske det inte går. Liksom. Men jag tycker en annan sak som jag skulle rekommendera också, om det ens är möjligt, det är att, för jag tror att många personer som har det där, vi måste vara tillsammans jämt, vi måste bo ihop, det är inte förhandlingsbart. Det bottnar kanske inte så mycket i en vilja att jämt vara tillsammans med någon, utan det bottnar mer i en taskig självkänsla.
Ja.
Att inte kunna lita på den andra partnern.
Ja, för han känner sig bortvald och kritiserad.
Ja, exakt. Ja. Och det är absolut inte det handlar om. Så att min rekommendation är att försök få honom, gärna tillsammans med dig, till en rådgivare eller någon annan part som kan hjälpa dig att förklara för honom att det är inte det handlar
Nej.
Om. Hjälpa honom att bli trygg i att det faktiskt är ganska Alltså för att kunna fortsätta den här relationen som man vill ha, just närheten och alltihopa, då måste han lära sig att våga släppa taget.
Ja.
Och det är en ganska bra sak att lära sig. Det är en väldigt bra sak att lära sig. Och kanske till och med skulle han kunna upptäcka, fan vad skönt det är att vara ensam.
Ja, ja, verkligen.
Så det
när
är liksom...
han förstår att ensamheten inte beror på att han är oälskad.
Nej, exakt. Mm. Utan snarare tvärtom. Du kommer få mer kärlek och mer liksom, spänning i livet om du är beredd att släppa taget.
Precis. För att det här riskerar ju att jag ger dem en dålig relation som inte leder till att han får det han behöver. Då, ja. Ja. Men jag kan också tänka så här... Det är det här som är så tokigt med tvåsamheten. Att man utgår ifrån liksom att det här är modellen för tvåsamhet. Och att det då finns så lite utrymme. För hon verkar ju ha en viss introvert sida till exempel. Jag kan relatera till 100%. Hon vill äta vad hon vill när hon vill. Hon vill liksom bara vara i sitt eget flöde. Det får hon ut mycket av. Liksom. Mm. Eller vilar mest av.
Mm.
Det kan handla om att man är en människa som har ett litet för stort påslag. Så att andra människor i ens närhet... Oavsett vad de gör, så har ju jag det. Oavsett vad jag... Det har blivit mycket bättre för du är så stillsam. Men jag menar, om jag är i en lägenhet med människor så kan inte jag sitta där och inte veta vad alla andra gör. Jag vet precis vad alla andra gör. Om någon går ut genom en dörr så blir det en tanke för mig. Nu går den ut genom den dörren och ska någonting.
Ja, ja.
Alltså min uppmärksamhet. Jag är så lätt störd liksom.
Ja.
Och då blir det här ett väldigt skönt sätt att vara. Att få ensamtid också. Mm. Och det där med, som hon skriver också, att ja, men torsdag till söndag, jag tror att det är underbart.
Ja, ja, absolut.
Det är ju jag förstår verkligen. Ja. Men en sak som jag tycker att hon, dels så störde mig lite grann att okej, lösningen var att göra på hans vis.
Mm.
Ja, men då är det kanske dags att byta nu då, om man har levt så där i väldigt många år. Ja. Och varför ger man sig så lätt? Är det där också? Varför ger vi oss så lätt på något vis? Hon vet nu vad hon vill i sitt andra äktenskap. Ställ lite krav. Han ställde krav, du vek ner dig. Ställ lite krav du nu så får se vad som händer. Så tycker jag.
Men ja, bara bryta in där, för att hon ställde ju krav och han sa,
nej,
det blir inget.
Hon sa inte, hon ställde inte. Jag menar så här, hon ställde inte ett krav. Hon uttryckte ett önskemål, ett krav. Ja. Det är någonting som så här ska jag ha det.
Jo, men det var ju inte förhandlingsbart, sa hon. Jag bara förmodligen sa hon, jag vill leva så här, han sa, då blir det inget.
Nej, och då menar jag att hade det varit ett krav så skulle hon säga, nej, då jag flyttar och det
Precis,
blir inget.
Exakt.
Det menar jag är ett krav. Det andra är ett önskemål och så viker man ner sig. Det kan vara dags nu att han får vika ner sig.
Jo, precis. Jag håller med om det. Men det är en konfrontativ väg.
Ja.
Där hon kanske till slut får som hon vill men förlorar kärleken. Ja. Liksom. Och det är ju tråkigt.
Det var vad han hotade henne med.
Ja.
Och nu kan hon hota honom med det så får vi se hur det går. Jag tycker att det... Han får faktiskt kompromissa nu.
Ja.
Så nu tycker jag. Vi behöver inte tycka lika. Ja. Och sen så tycker jag också att det handlar så här. Om hur man har det när man är tillsammans. När man bor tillsammans. Hur de här outtalade förväntningarna ser ut. Kan man göra så att man vissa kvällar då, om man bor ihop, bestämmer att ikväll är vi inte så att säga tillsammans. Utan man beter sig som, vi äter inte tillsammans. Vi har liksom en fri kväll. Då kan jag bli sittande i en soffa och läsa hela kvällen och ta med en smörgås när det passar mig. Alltså man skärmar av sig från varandra. Och hänger inte upp sig på varandra. Vilket man automatiskt gör när man bor ihop.
Mm.
Jag anpassar mig egentligen jättemycket. Jag vill säga det här för du tycker att jag är så oanpasslig. Men jag anpassar mig jättemycket när vi är tillsammans.
Ja, ja.
Och kanske också för att jag tycker att det är trevligt.
Ja.
Men det är ju långt ifrån hur jag beter mig när jag är ensam. Så att jag tänker att man kanske, om man bor ihop men vill ha mer frihet, kan bestämma om att liksom onsdagskvällar så vi pratar inte, vi umgås inte, vi äter inte ihop.
Mm. Nej, men absolut. Det är ju en någonting som skulle lätta. Jag tror bara att det sitter ganska djupt rotat det där. Liksom att man då, när man har varit ihop i går ganska snabbt också, att man plötsligt börjar förändra det beteendet skulle nog kännas väldigt konstigt, tror jag.
Jag vet första gången jag föreslog något sånt. Jag famlade, det var när vi var här och jag frågade dig. Vi hade inte varit ihop så länge,
Nej.
Tror jag. Och jag frågade om vi den här dagen kunde bete oss som att den andra inte var där.
Mm.
Det var liksom ett sånt här försök du tyckte jag var så konstig.
Ja, men det är
det
lite,
blir konstigt.
Jo, ja, det blir konstigt och det är också så här, ja visst, men ja, ja. Man får göra som man vill, men jag tror att hon har ett större problem. Hon skulle behöva få honom att förstå situationen. Det tror jag är,
ja, det är en bra början.
Göra,
det är en bra början att förstå, ja, att man är olika, att det här inte handlar om kärlek.
Nej,
och inte,
exakt,
utan att
och få honom
att
känna sig tryggare
liksom.
Ja, precis.
Ja, stå på er, för det är inget fult att känna så här.
Nej.
Det är bara det att det är en slags behov, ungefär som, ja, en älskar att spela golf eller någon, varför ska det vara mer okej,
ja,
liksom?
Och även om det nu inte, även om inte hans liksom motstånd mot det här bottnar i osäkerhet eller dålig självkänsla eller kontrollbehov, så kan det ändå vara bra att förstå varandra för att säga, aha, okej, ja, men då måste vi dela på det här. Lite, ja, som du är inne på, nu har det varit hans väg, nu får du gå hennes väg
bottnar,
utan att det behöver ta slut för det.
För om det bottnar i kärlek, ja, då ska, ja, väl ge henne lite,
ja,
av det här då.
Exakt. Ja, lycka till.
Ja, verkligen. Du, nu ska jag bara säga, för några undrade, det är alltså slut, ja, jag har gett ut en bok som heter När underbart inte är nog, en medelåldersroman. Den är nyutkommen och nu är det, vi hade haft ett bra erbjudande på Libris. Jag vill bara säga att det är slut nu. Bästa priset för boken just nu finns på nätsajten Bokus. Okay. Då kostar den bara 169 kronor. Sen finns den i bokhandeln också och några kedjor har den till extra bra pris nu i augusti, ska sägas. Du, nu undrar jag en annan sak då.
Ja.
Om självförtroende.
Ja.
Jag har några frågor till dig om detta.
Oh.
Och när vi då pratar om självförtroende så menar jag just detta, att självförtroende är att ha tilltro till sin egen förmåga, att man är kapabel och bekväm med sin kapacitet, till skillnad från en som är väldigt osäker på sin förmåga att lösa saker.
Mm.
Okej, har en relation bättre förutsättningar om man själv har gott självförtroende?
Svårt att svara på, måste jag säga.
Säg hur du tänker då.
Jo, att det kan ju vara så att en har väldigt gott självförtroende och den andra inte har det.
Ja, den faktorn är okänd här. Men låt säga, ja, att du är i en relation och du har gott självförtroende.
Jo, men, ja, det skulle jag nog säga. Fast jag är fan inte hundra på det.
Här skulle det vara bättre om du hade lite sämre självförtroende.
Nej, men två som har samma, liksom, lika. Annars så blir det så ojämnt på något sätt.
Nej, men nu ska du inte bry dig.
Nej,
om.
Okay.
Nu var frågan,
ja,
inte vad den,
ja,
andra har.
Ja.
Utan frågan är, om du, oavsett partner,
ja,
har en relation bättre förutsättningar om du har gott självförtroende?
Ja.
Sa du det där nu bara för att bli av med frågan?
Nej. Nej, men
varför tror du det?
Jo, därför att det är ju också en känsla av att man kan lösa då situationer. Jag är duktig på det här. Jag kan det här. Och då,
jag är kapabel. Liksom.
Ja, och då är det ju lättare att inte bli liksom fastna i gräl för att man tycker att det är omöjligt eller liksom, jag tror att man lättare hittar en väg framåt om man har gått självförtroende i det också.
Det tror jag också. Gäller samma om man har sämre självförtroende men ens partner bättre? Låt säga att du skulle ha dåligt självförtroende och din partner,
ja,
har ett bättre självförtroende.
Nej.
Är det bra att partnern har bättre då? Om nu du ändå har
ett
dåligt.
Nej, det tror jag inte. Jag är inte säker på det. Inte om det är för stor skillnad.
Så säg att du skulle ha dåligt självförtroende.
Ja.
Och jag har ett gott självförtroende.
Ja.
Skulle vår relation då bli sämre än om jag hade haft lite sämre också?
Ja, det är det jag tror. Det tror jag faktiskt.
Varför?
Därför att jag tror att det finns, man hamnar i en sån obalans då. Om den ena har väldigt gott självförtroende och den andra inte har det.
Mm-hmm.
Och det leder liksom till andra saker. Man kanske, nej, jag tror att man hamnar i en taskig jämvikt då i fråga om liksom, i livet i stort, hur relationen ser ut och ja, det blir liksom svårare att hävda sin rätt mot en som har väldigt gott självförtroende. Och då det där kan liksom göra att man får ännu sämre självförtroende.
Låt säga att den med självförtroende är väldigt välvillig och kapabel att lösa då.
Ja, kanske.
Du tyckte att det var bra när du själv hade gott självförtroende. Men inte,
jo, men jag fick ju inte utveckla det, utan det var,
nej,
ju liksom, det, nu,
nej,
kom den frågan som jag egentligen ville svara på, och då säger jag nej.
Jaha. Okej, så att om man har taskigt självförtroende ska man leta efter någon med ungefär lika taskigt,
ja,
självförtroende?
Ja, exakt.
Nej, det tror faktiskt inte jag på. jag tror ju att självförtroende är bra i alla lägen faktiskt. Men man kanske kommer att få en sämre matchning,
ja,
med en som Det här jag undrar också. Är självförtroende en matchningsfråga? Att man ungefär skulle behöva ha lika gott? Det är ganska osannolikt att en med väldigt gott självförtroende blir ihop med någon med väldigt dåligt självförtroende.
Mm. Jag tycker också att det är egentligen det är väldigt svårt att generalisera självförtroende, för jag kan ha jävla självförtroende när det gäller att spela tennis och är helt värdelös på att lösa relationsproblem.
Ja, fast jag menar självförtroende är ju en övergripande tilltro till sin förmåga att lösa olika saker. Tennis är väldigt specifikt liksom, men går du genom tillvaron och känner gud jag vet inte hur jag ska klara mig igenom den här dagen, eller går du igenom tillvaron och känner och inte ens behöver tänka på saker.
Nej, liksom. men i en relation så är det ju många saker som spelar in liksom. Är jag duktig på att lösa konflikter som handlar om attityd? Alltså jag tror att man har... Det är lite svårt att generalisera, men om vi gör det ändå så känner jag så här. Jag tror att det får inte vara för stor skillnad om man kan mäta självförtroende. Det får inte vara för stor skillnad. Sen kan man inte liksom hitta någon som man matchar perfekt med. Men man måste... Och kanske också att det finns en balans. Ibland känner jag mig tryggare och du lite mindre trygg. Och ibland växlar man det där liksom. Det tror jag är för det finns en fara i att den ena är tvärsäker och den andra, och då är inte tvärsäker dålig utan mer så här duktig på att hantera saker.
Ja, det är det där som jag tycker blir missförståndet, att man tror att en som har självförtroende skulle vara tvärsäker. En som har självförtroende vågar väl snarare öppna för tvivel och frågor och så vidare.
Ja, det beror på.
Jag vet inte. Jag känner mig inte alls nöjd med diskussionen. Inte alls nöjd. För att det är precis sånt här som är så dumt. Att man tror att någon som är självförtroende har liksom gått kring och är skitkaxig. Det är ju bara en yta.
Nej, men om du hamnar i en konflikt där du har gott självförtroende och jag har dåligt självförtroende, då kommer jag ha mycket svårare för att hävda min rätt i den konflikten. Och du känner dig liksom trygg i att du har rätt i det här.
Nej! Jag behöver inte känna mig trygg i att jag har rätt. Jag känner mig trygg.
I vad?
I att inget farligt kommer att hända här.
Nej, men förstår du inte?
Jag förstår vad du menar, men jag tycker att du har fel. För att om du har dåligt självförtroende och bråkar med någon också som har dåligt självförtroende, så är ju risken mycket, mycket större att diskussionen kommer att handla om helt fel saker. Man vågar inte blotta sig, man vill bara kritisera den andra.
Ja. Absolut. Men om du ser utkomsten av det är möjligt att det grället pågår mycket längre, men utkomsten av det, den som har gått självförtroende kommer ofta gå ur det där med mycket...
Det håller jag inte alls med om.
Nej. Man behöver inte hålla med om allt. Man behöver inte tycka lika.
Jag vill säga det igen. Att jag håller inte alls med
det
där.
Nej, jag förstår det. Jag
fattar att en som har gott självförtroende inte skulle vara villig att ta in aspekter. Jag tror precis tvärtom. Att en som är rädd, ruckar ju inte på, de vill ju inte ens prata. Ruckar ju inte på någonting, för det skulle kunna vara så farligt liksom. Om jag går på den stenen så har jag ingen aning om vad som händer.
Nej, men vi
kan lämna den här diskussionen. Låt den vara som låt den vara som ett mölj som bara kom fram och möjligen någonstans leder till. Jag tycker att det är fel.
Vad då fel?
Jag tycker att det är fel att blanda ihop gott självförtroende med någon som alltid ska vinna. Gott självförtroende är en människa som saknar rädslor. Och rädslor är väldigt dåligt i en relation.
Ja, men säg det då istället.
Nej, men det, jag säger Nej, men att det är det som
du
gott säger,
självförtroende. Du beskriver ju självförtroende som att vara... Jag kommer inte ihåg det första vad du sa. Men att du är liksom
tilltro till din egna förmåga.
Ja, tilltro till din egen förmåga. Och hamnar man i ett gräl om någonting så har man ju tilltro till att man kommer att vinna det grälet. Jo.
Man kanske inte ens hamnar där.
Det är väl i så fall bra.
Vi lämnar detta. Jag har gott självförtroende.
Jag har också gott självförtroende.
Ja, det är uppenbarligen jättedåligt med två som har gått självförtroende i så fall.
Nej, det tror jag inte. Jag tycker vi hanterar situationen ganska bra.
Inte nu i alla fall.
Nej, men...
Skitsamma. Ja. Jag har fler frågor,
Okej, fortsätt. Ja. Shoot.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ett annat ämne.
Ja, ett annat ämne.
Jag har skrivit så här, nu när vi är lugna så kan vi prata om det, men nu är vi ju inte så lugna, så vi får se hur det här går.
Jag sticker ut en hand till dig nu.
En trevare.
En trevare.
Ja. Okej, ja. När vi bråkade här om veckan, ja, så sa du då i affekt, jag orkar inte längre, sa du. Det låter väldigt, väldigt stort. Nu när vi är hemskt lugna så skulle jag vilja att du översätter det, vad det betyder. Betyder det jag orkar inte med, för det jag tolkar det som är så här, jag orkar inte med vårt förhållande längre. Det är så jag tolkar.
Ja, ja. Ja, men du har ju lite dåligt självförtroende där.
Ja,
jag tror
jag
att det betyder
det
till slut.
Ja.
Jag menar, men jag orkar inte, det du gjorde nu, det orkar jag inte hålla på med mer.
Okej.
Okay. Ja.
Det blev lite oprecis när du säger jag orkar inte,
ja,
längre. Då tänker jag, hur ser det ut när man,
ja,
inte orkar längre? Ja, lägger man sig ner?
Ja. Tappar man allt självförtroende.
Okej. Okay. Ja. Det du håller på med orkar jag inte längre. Ja. Jag ska komma ihåg det till nästa gång som du inte orkar längre.
Mm.
Okej, här kommer den till.
Okej, ja.
Ibland när jag är ledsen eller upprörd för dig för något, så säger du så här, alltså liksom när det är någonting som jag, så här, då säger du så här, kom igen, det måste vara något annat som är fel. Vad är det för fel? Liksom? Vad är det som händer då när du inte kan tro att det jag säger är fel, är fel? Tror du typ att jag är otrogen eller har slutat älska dig? Eller
nej,
liksom?
nej. Det, jo, det kan jag tro ibland, absolut. Jag tror att du, nej, men, nej, så här.
Kan du tro det på riktigt?
Nej, ja, det kan jag väl tro ibland. Men det, alltså, jag tror att det är så här. Det du tar upp då är en sak som känns att det här känner jag inte igen. Eller det här kan inte vara en viktig fråga. Eller det här är liksom... Det känns på ärligt talat som att det kan inte vara riktigt det här det gäller. Du måste vara arg på något annat, eller du måste ha liksom någonting annat som har gjort det här till ett så stort problem så att du måste ta upp det på det här sättet.
Okay.
Det är skälet till att jag säger så.
Tips om vi hade haft en utomstående coach.
Ja.
Får jag läka den nu?
Ja.
Magnus, jag tycker du ska lyssna på vad Marit säger. Det kanske bara är det som hon tar upp. Det är ju liksom det ja. Koncept 1A, att det jag tar upp är det jag vill.
Vet du vad, sitter en annan coach här som säger så här, Marit, du kanske faktiskt skulle lyssna ibland lite grann till om det verkligen är det du menar. Om det finns andra skäl bakom. Nej, men jag sa inte det.
Nej, men
det
sluta,
var
jag skulle gå härifrån direkt.
Ja, ja.
Alltså om jag uttrycker en sak, för det som händer, det är ju så här, det jag uttryckte, det vill du slippa ta itu med, och därför försöker du få det till att det betyder något annat. Det blir väldigt retsamt.
Ja, det är mycket möjligt. Men så sa den coachen
okay.
i alla fall.
Här ber jag nu, när vi är så här väldigt lugna, att om jag påtalar någonting, så flytta inte över det till att det skulle handla om något annat, för då blir ju det jag ville säga obemött.
Mm. Tack. Vi släpper det här nu, nu är det klart då. Eller hur?
Jag hoppas det.
Ja, bra.
Jag hoppas det.
Ja.
Du, ska vi ta ett till lyssnarbrev då?
Ja.
Och det här handlar om otrohet. Och på något vis så handlar det egentligen om alla, oavsett om man är otrogen eller inte, tänker jag. En kvinna som sedan 15 år tillbaka lever med en man. De har 2 barn. Och jag har kortat det här nu. Men saken är då, hon träffade en annan man- fastän hon var ihop med sin man. Hon träffade en annan, blev förälskad, inledde en relation och upplevde då liksom den här känslan av längtan och lätthet och liksom det här som hon vill att en relation ska vara.
Ja.
De blev dock påkomna och hennes make såklart helt förkrossad.
Ja.
Och hon och den här otrohetsmannen då, de fortsatte med sina respektive Så det här deras förhållande upphörde. Maken vet vad som har skett och nu övervakar han henne och hon får ofta glidningar. Och hennes känslor svalnar ju av det och han mår heller inte bra. Och hon säger så här, jag lider just nu mest av självförakt, att jag inte har tillräckligt mycket ånger. Att jag fortsätter fortsätter med min man då, fast jag inte ger av hela mig. Jag har svårt att närma mig min man. Jag stör mig nästan på att han inte slängde ut mig. Samtidigt har jag starka känslor för hur stor han är som människa som väljer om mig. Hans sexlust har ökat och jag ser bara det lilla barnet i honom. Bekräftelse och anknytning. Jag har gjort mitt val och gått tillbaka. Jag kan inte spränga mina barns tillvaro i bitar. Ändå gnager det i mig. Är vi sanna mot varann? Vi säger att vi vill det här, men samtidigt säger maken att separation inte skrämmer honom längre. Men jag har så svårt att vara orsaken. Jag har så svårt att vara anledningen till kaos. Samtidigt vill jag inte förstöra min makes liv av att vara med mig om han kunde få det bättre med någon annan. Men visst är väl han stor nog att fatta det beslutet själv. Hur kommer man vidare? Jag önskar att blixten slår ner. Så här ska ni göra. Var får de som tar nya steg och riktningar sitt mod ifrån? Hur vågar man förändra livet så drastiskt för sina barn? Kommer det tillräckligt med mod till slut? Och så plötsligt vet man. Kan man ställa sig i ledet igen och förhålla sig att det med tid och samtal ger ny kraft och tillit i relationen?
Ja, det är så många bra frågor i det där, ja. Tycker jag. För att det, alltså... Så här, en otrohetsaffär,
ja.
Det är inte alltid så, men jag tycker att den för med sig ganska många konsekvenser som man inte riktigt tänker på, ja. Som man inte riktigt förstår. För att det är ju liksom när du, vad heter det, begår, säger man så. Mm. Ja. När du är otrogen med någon annan, så absolut, om ingen får veta det, fine liksom, det är bara en
då kan det passera utan att det får svallvågor, ja. Mm.
Men när ens partner får reda på att man har varit otrogen, då händer ju ganska många saker. Därför att den här partnern då måste ju först bestämma sig för, liksom, jag kan förlåta det. Eller jag kan inte förlåta det. Jag kan inte förlåta det. Då är det liksom, då tycker jag att man ska separera på en gång. Liksom. Mm. Det säger sig självt. Men om man säger jag kan förlåta det, så finns det inte, tror jag, en människa i världen. Jo, det är klart det gör. Men väldigt få som kan säga förlåta det på en gång och allt är glömt. Utan då börjar ju en process där man ska liksom hitta tillbaka till varandra. Och framförallt hitta tillbaka till tilliten.
Mm.
Och den är ju... Den har ju så många, liksom, dels då den som har varit otrogen ska ursäkta sig, hamnar i en sämre position för att man blir en annan, man bär på en skuld som man måste gottgöra på något sätt. Den andra parten som har blivit bedragen måste liksom där komma över just förlåtelsen och säga jag köper det du har gjort. Jag kommer inte ge dig mer skuld. Jag vill inte ha någon mer förlåtelse. Och det är få som klarar av det. När man börjar på den här banan, båda de här parterna blir ju andra personer än de var innan. Liksom.
Mm.
Och det där är liksom, ofta så går man, tror jag, eller många gånger så går man åt två helt olika håll och hamnar helt isär. Sen är det en annan sak med det också. Det är det att skälet till otroheten, hon ville ha spänning i sitt liv, ja. Och fick det. Hon fick inte det av honom som hon var tillsammans med från början, den som hon var barnen med. Och det har inte förändrats.
Nej, utan det
har snarare blivit värre.
Mm.
Alltså nu är han ju ännu tråkigare, för nu är han dessutom ett offer för någon som har varit taskig mot honom.
Ja, och han kontrollerar henne.
Ja, självklart, för att han är liksom orolig att det ska hända igen och sådär. Då är man inlåst i en situation som är så här. Och jag tycker det är så här, jo, när du var otrogen så startade du det här. Det gjorde du liksom. Du får ta konsekvenserna av det. Alla får ta konsekvenserna av det här.
Ja.
Och konsekvensen är att ni har glidit isär ännu mer. Du tycker kanske ännu mindre om honom. Och han tycker är bara orolig och kontrollerande och vill inte förlora dig. Och det är en massa andra saker som spelar in i det här. Så att jag bara säger så här, det där är... Ni har hamnat i en jättesvår situation som låter som att ni är på väg åt två helt olika håll och borde bryta upp det där. Och sen vem som tar steget, skitsamma. Det spelar ingen roll, det där är kört.
Ja.
Hon begick otroheten, han kanske hade varit tråkig innan och det är hans skuld och bla bla bla. Det är inte, det spelar ingen roll, ingen kan liksom säga det var jag som bröt upp och det är mitt fel. Det är ju liksom man är två i det.
Ja. För jag tänker också så här att hon... hon har så svårt att vara orsaken och så svårt att vara anledningen till kaos. Jag tror att hon får acceptera att hon på sätt och vis redan har orsakat kaos.
Exakt.
Och nu gäller nästa steg.
Ja.
Och egentligen i det här läget så... Jag ser några punkter liksom i det hon säger. Att, för jag får också känslan att hon vill bestämma omöjliga saker. Hon vill bestämma att... Hon vill bestämma att det här inte har hänt nästan och kunna gå vidare som om det inte har hänt, och det går inte. Hon vill också bestämma, hon vill också liksom att han ska ta ansvar. Hon kan bara ta ansvar och bestämma utifrån den hon är.
Ja.
Och då tänker jag utifrån det här läget där hon är, att hon ska ställa sig frågan, vill du leva med din man oavsett om du får den andra eller ej? Liksom. Och det verkar hon inte få då. Men vill du leva med din man? Tycker du att den här relationen är bra? Hon kan nästan bortse ifrån den här otroheten i det här. För det här är vad de har att jobba med
visst,
nu. Och då ska hon ställa sig frågan, vill du leva med din man? Älskar du honom och trivs i relationen? Liksom. Bort med all skuld, den har inte bäring här riktigt. Sen tycker jag också att hon ska prata med sin man. För nu verkar de liksom... bete sig så att säga, mer än att prata. Och fråga om de liksom, tror ni att ni kan komma över det här? För att leva med straffande grejer eller övervakning kommer heller inte att funka. Nej. Kärlek funkar inte så. Den dör liksom då under övervakning. Och sen så tänker jag att hon har brutit deras överenskommelse och det kan hon inte komma ifrån liksom. Så att fokus blir nästa steg. Och jag tänker också det här med barnen, om hon vill separera. Det har ju vi pratat om mycket, att barn klarar separationer om det är där man hamnar. Om man gör den bra. Hon kan inte få både och nu. Man kan inte få både och alltid. Utan det blir en konsekvens av en otrohet. Och det här säger inte jag för att jag tycker att det här händer så många, att man är otrogen. Det händer många, det är fel, det är vi alla överens om. Men jag menar bara att det viktiga är nu att se på situationen som den är nu och ta ställning till den utan att blanda ihop vad har hänt.
Ja.
Utan har vi en bra relation? Man kan vara otrogen, man kan ogilla sin partner fastän man var otrogen. Man behöver inte betala tillbaka det med kärlek liksom, på något vis eller skuld. Det kommer inte att funka, för kärlek funkar inte så. Liksom. Och hon undrar sig, kan det bli bra med tid och samtal? Kanske, men då måste det också just vara samtal och en mer medveten process.
Ja, och jag vill också lägga till där att jag tror att man ska inte vänta med de samtalen. Man ska inte vänta och se om det här går över, för att det är så uppenbart att de går åt liksom, de är inne på helt fel spår för att lösa det de skulle eventuellt vilja lösa då. Det är snabbt som fan in med någon som kan hjälpa dem med det här, om de nu vill det.
Och till oss alla som, för jag tycker att det här, det hon säger att hon kände, hon liksom känner det här lusten och glädjen med den andra. Jag tänker att när vi alla känner lust till någon annan, eller känner Gud vad jag längtar efter det där och det där, det vill säga lite förbjudna känslor. De ska man inte trycka bort. Jag säger inte att man ska agera på dem, det är en jävla skillnad. Man ska titta noga på de känslorna. För där finns jättemycket information om vad man saknar i sitt liv.
Ja, absolut. Oh,
och då kan man hantera den informationen på ett sätt som leder till att man kan lösa det problemet mer konstruktivt.
Ja.
Jag kanske ska skiljas, men jag kanske inte måste vara otrogen först att komma
exakt
på det. Liksom.
För det jag tänker också i allt det här, nu när vi har pratat om det utifrån vad hon säger, för det är två saker, hon står två liksom, vad heter det, jättestora grejer som finns i det. Det ena är att besluta sig för att vara otrogen, och det andra är att besluta sig för att skilja sig.
Ja.
Och jag kan på ett sätt tycka så här att det är smidigare och lättare för alla att man separerar än att man är otrogen.
Ja, det är
för att
det
liksom börjar du i den änden när jag testar av otrogen och ser hur det känns. Ja, men det kan ju leda till att du får ett helt omöjligt, liksom jävligt taskig situation både för dig, för ditt partner och framförallt för dina barn som ska leva i det här eländet utan att förstå vad som händer.
Ja.
Och just det hör till också det du säger, så här att det går att skilja sig och att barnen kommer hyfsat väl ur det där.
Verkligen.
Men om man ska fortsätta att leva en relation som är kass i 10 år för att barnen ska växa upp, så tror jag att det är mycket sämre än att man faktiskt gör en bra separation. Eller väldigt mycket sämre än att man gör en bra separation. Ja.
Och det här gäller ju inte bara otrohetsproblem, utan det gäller ju alla möjliga problem man kan ha i en relation.
Absolut. Men just otrohet är ju någonting som också... det händer liksom, även om det inte är så, men det är ju en handling som blir så otroligt laddad. Mm. Och det är någonting som någon gör mot en annan. Och många kan ju uppleva att jag trodde vi hade det jättebra, och så visade det sig att hon plötsligt hade haft en relation i ett halvår med någon annan. Mm. Det händer liksom, även i en bra relation. Mm. Ja, dilemma.
Ja, lycka till och rensa. Okej, jag tänker så här. Spola bort historien för en kort stund och se din relation här och nu. Det är den du har att ta ställning till. Den kanske kan förändras lite grann, men då måste ni också så att säga förändras. Ja. Den kommer inte att förändras av sig självt, utan se på relationen och säg, tror du på det här och tycker du om det här?
Ja.
Man behöver inte betala tillbaka en skuld med att stanna, till exempel.
Exakt. Ja. Mm. Lycka till.
Tack för brevet.
Du, har du något sista ord, Marit?
Ja, jag ska försöka. Den är lite snårig att förstå. Jag provar.
Vi hjälps åt.
Vi hjälps åt, ja, eller hur? Mm. Det brukar vi göra. Ja. Mm. Jo, kärleken, den är ju uppoffrande. Det är rent bibliskt. Kärleken liksom bara ger och ger och ger. Jag har vissa frågetecken på det.
Okay.
Det är ju trevligt om det kan vara så. Och att båda ger och ger och ger. Men jag tycker vi får ganska många brev från, och det ser jag överallt själv också, att många som blir lämnade till exempel känner så här, och jag som har uppoffrat mig så hemskt, var det här tacken? Om du lever i ett förhållande där du känner så här, att om jag blev lämnad nu så skulle jag verkligen känna, aha, jag som har uppoffrat mig så mycket, alltså det vill säga den här bittra känslan, om du lever ett liv som gör att du tycker att du uppoffrar dig mycket för er som par, då ska du redan nu sluta göra din uppoffring.
Ja.
För att där tror jag, för jag tycker det verkar vara, dels kanske det är ett skäl till att en relation går sönder, att en bara curlar den andra på sätt och vis, för att den andra då kan utnyttja en. Där förlorar båda. Men jag tror liksom att det är ett riskbeteende att uppoffra sig och hoppas att man ska få tillbaka. För det verkar vara så vanligt att man inte får tillbaka. Det vill säga, jag tar allt nu, han har en jobbig jobbperiod och den har pågått nu i 10 år. Men jag kör det här liksom för vår skull. Och då kan man kanske invända, ja men är inte det kärleksfullt då att uppoffra sig så? Jag vet inte. För om det är kärleksfullt, då ska man ju då blir man inte liksom sur efteråt. Nej. Utan då har man gjort det av äkta kärlek. Så jag tror att det här man kallar kärlek plötsligt kan vara så lagom kärleksfullt när det har blivit för mycket.
Men jag tror att det är det här som heter unconditional love, alltså.
Ja, ovillkorlig kärlek.
Ja, därför att det jag då som har läst Bibeln fram och tillbaka.
Det har jag också gjort,
jag vet, verkligen. Nej, men så här, det, för att man missuppfattar det där och tror att man ska ge till gränsen för självutplåning.
Ja.
Och det är fel. Och det handlar också om att du får ge hur mycket du vill under förutsättning att du inte kräver någonting tillbaka.
Ja, för annars är det inte en gåva.
Nej, exakt.
För gåvan är man inget skyldig. Så om du ger och ger och ger.
Ja.
Och jag är nog mer för byteshandel och att villkoren ska vara färdiga från början.
Absolut, jag köper det. Det är inget fel med det. Nej. Det finns inget fel med liksom rättvisa det där. Men det finns heller inget fel med att den ena, som du sa förra gången, är trädgårdsmästare och den andra blomma. Det finns inget fel med att vara givande, men du ska vara fullt medveten om att du måste göra det utan att kräva någonting tillbaka.
Precis.
Och utan att förvänta dig någonting tillbaka.
Utan att förvänta dig någonting,
och det finns inte heller liksom en sån här balansräkning när den ena lämnar eller den ena dör, utan så här, det här gäller idag, imorgon och liksom hela tiden i nuet. Du kan inte liksom backa och säga, vänta nu, jag har gjort en lista på alla saker som jag har gjort för dig och gett dig.
Nej, precis.
Det är borta, så fort du har gett det så är det borta liksom.
Ja. Så att om du är en som ger väldigt, väldigt mycket, ifrågasätt då dig själv. Ger du det här som en gåva så att du verkligen inte förväntar dig något tillbaka? För det är så det ser ut för den som får det av dig. Den tror att du är nöjd.
Ja.
Och om du då inte är nöjd, utan sen kommer att vända det här emot din partner, då har ditt givande skapat ett problem. Och du riskerar att bli bitter.
Precis.
För din tid har gått till någonting som det inte visade sig vara värt. Så jag menar att det är viktigt att man har en balans och tar ansvar för sitt eget liv på lång och kort sikt. Mm. Sen kan det vara, som du säger, att jag vill ge allt det här. Jag vill absolut verkligen det.
Sen är det en sak till som jag skulle vilja lägga till. Mm. För det är jättebra. Men det finns en gräns när man som då den givande kristna, den som ger av sig själv, kan bli utnyttjad också.
Ja.
När den andra personen förväntar sig och förutsätter att det ska vara på det
verkligen
sättet.
Det är det som händer. Mm.
Där kan man börja se upp och där kan man börja känna, nej, då kan man faktiskt också avbryta givandet eller minska ner på det eller säga, jag vill ha någonting tillbaka. Ja. Så att det blir en schysst byteshandel istället. Det är helt okej. Okay liksom. Men du måste se upp också som den här givaren, att du faktiskt inte blir utnyttjad.
Ja, för jag tänker detta att inte, man tänker att man uppoffrar sig av kärlek, men jag vill också peka på faktorn att inte uppoffra sig för mycket, nog gynnar kärleken på sikt.
Mm.
För annars kan det leda till bitterhet. Mm. Det måste finnas två människor i ett förhållande som får ut mycket av sina egna liv. Mm. Och att båda två inte servar ens liv, så att säga.
Nej,
för då blir det ett liv olevt och det leder ofta till bitterhet.
Ja.
Så se till att ordna det i din relation så att det inte blir så att om det spricker så kommer du behöva vara bitter för att du gav för mycket. Och det kan också handla om att man är rädd att ställa krav eller rädd att den andra lämnar den om man inte ger.
Visst, då, ja.
Men det är ändå ett för högt pris att betala.
Ja.
Mm. Och på det viset så avslutar vi väl det här avsnittet.
Det gör vi.
Ja. Och vi önskar er alla lyssnare en väldigt, väldigt trevlig helg. Och fortsätt och skriv till oss på info@skilsmassopodden.se.
Ja,
om man är självklart anonym.
Oh ja, man kan också skriva på Facebook som meddelande eller på Instagram eller vad som helst.
Ja. Ha så bra nu så hörs vi om en vecka.
Det gör vi.
Ja, hej då.
Hej då.
Vi som gör Skilsmässopodden heter Marit Danielsson och Magnus Abrahamsson. Vill du läsa våra böcker, till exempel Lyckligt skild, om våra egna skilsmässor, så hittar du den i bokhandeln och på nätet. Dessutom finns Kärleksfallet, Familjesplitter och Skilsmässobyrån. Och allt handlar om relationer.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.